Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Avsnitt 13. Rulla vinjetten! Hej och välkomna till det 13:e avsnittet av Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Eggemannen Ekberg. Och det där Eggemannen, om ni sätter ett litet ät framför så hittar ni mig på Twitter och på Instagram. Sök även upp gruppen Du får vila sen på Facebook. Så får ni lite roligt om mig, med mig och lite sådär. Men min viktresa blir ingenting denna veckan heller. Jag lider fortfarande lite grann av sviterna från rosfeber och blodförgiftning. Benet svullnade upp när jag började springa och känns inte riktigt bra, jag vet inte. Det är väl dags att gå till doktorn igen kanske. Men vi får se. Så jag har ingenting där, jag får lägga det där på is så länge. Både benet och vägandet. Nu till dagens gäst, som vet vad det innebär att träna för att bli bäst i världen. Han gjorde det och han tog guld i OS. Det är ingen mindre än höjdhopparen Stefan Holm. Och jag ska inte dra ut på det här, ni vet vem han är. Jag vet definitivt. Och vi pratade via Skype mellan Karlstad och Helsingborg för bara ett par timmar sen faktiskt. Så jag ger er Stefan Holm. Hej!
Hej!
Jag sitter idag via Skype med Karlstad här och Stefan Holm.
Ja, men bra. Vi gör så gött vi kan.
Ja, vi gör det. Och ni får väl stå ut med att det är en värmlänning och en skåning. I början när du hoppade och din kompis Staffan Strand hoppade också.
Ja.
Så hade jag alltid problem med vem som var Stefan och Staffan. Men det är kanske en vanlig sån grej du får höra. Eller?
Ja, då var det ju ganska vanligt förekommande faktiskt. Inte minst i media att de inte lyckades hålla isär vem som var vem.
Ja, kanske därför man själv blev så förvirrad också. För att, ja men, vänta den här lite grann. Men,
det ironiska var ju att det fanns en Stefan Strand också som var jämnbörd med oss, som var medeldistansare från Kville i Göteborg.
Okej.
Okay. Tur att han aldrig liksom blev något. Så han blev igenom, för det hade ju verkligen kört ihop det fullständigt för en samlad svensk mediekår.
Ja, det hade varit jobbigt att hålla isär resultaten då på.
Precis.
Sprang han nu plötsligt? Ja.
Fan, han hoppar i höjd.
Jävla typ, kan inte byta så. Men vi ska ju prata om träning idag.
Ja.
Och det måste ju ditt liv ha bestått till stor del av.
Jag har väl gjort några timmar genom åren. Och då var det ju så självklart vad jag tränade för också. Det var ju liksom, jag skulle bli världens bästa höjdhoppare, punkt slut liksom. Så det var ett ganska lätt liv på en del sätt. Man visste allt vad man skulle göra.
Ja, hur mycket tränar du nu?
Jag tränar ju ett par höjdhoppstjejer och en kille också som har hjälper. Så att jag försöker vara med dem och träna. Plus att jag tränar fotboll på egen hand. Så att det är ju inte så mycket träning som det var förr och inte lika hård träning heller. Vilket är skönt. Men jag försöker ändå hålla igång det hyggligt liksom.
Hur motiverar du dig att träna nu när du inte har det här målet att bli världens bästa i någonting? Känns det som att jag kunde gjort mer eller?
Alltså jag la ju av 2008 och då var det en period när det var som kanske ganska svårt egentligen att komma igång och träna. Jag har åkt något Vasalopp, jag har sprungit Göteborgsvarv och lite sånt sådana där grejer. Men faktiskt i höstas då när jag tog över de här höjdhoppstjejerna och började träna dem, det var nog första gången jag egentligen var träffat, bara för att det var jävligt kul att träna. Utan att känna att jag var tvungen att ha någon resultatmål eller jag skulle göra något, utan det var gött att hålla igång ihop med dem. Det var bra stämning i gruppen och det var liksom, det var skönt att bara vara med. Och det är nog egentligen första gången i mitt liv som jag kunnat träna, bara för att det var kul.
Ja, för det måste ju vara, som du säger där när du slutade 2008, när du skulle gå ut och träna, vad är meningen med det då? Det måste vara lätt att hamna i den fällan.
Jo, för innan det så hade ju träningen alltid varit prio ett varje dag. Det kvittar ju egentligen, brukar jag säga, om det var julafton eller påskafton eller om någon fyllde år eller om någon skulle gifta sig eller om någon låg för döden, för att vara träning så var det träning. Men sen var det inte så plötsligt. Sen då kvittade det ju egentligen om jag gick ut och sprang eller om jag gav fan it. Så då var det en period där jag var så här, ja, det blir vad det blir. Men höll varandra igång, det är skapligt.
Ja, du började spela fotboll där.
Ja, jag började spela fotboll direkt. Jag sprang Göteborgsvarvet och jag har sprungit Broloppet och jag har åkt Vasalopp och simmat i Vansbro och såna grejer. Men det är ju alla de där sakerna är ju saker. Det fanns ju ingen målsättning att vinna Göteborgsvarvet liksom. Det var ju bara att ta sig i mål eller försöka göra en hygglig tid. Och någonstans så det blir inte samma sak riktigt som att försöka hoppa högst i världen.
Det måste vara en svår omställning. För när du tränar för att bli bäst i världen på höjdhopp, då hade du ju vad du skulle förbättra och hur du behövde lägga upp det, hur det skulle vara liksom. Men att bara springa, det måste ju varit jättetufft.
Nej, ska man gå ut och springa, alltså träna för Göteborgsvarvet, egentligen ska man köra intervaller och grejer, för det är ju liksom den bästa konditionsträningen egentligen. Men det är ju mycket, mycket lättare att gå ut och bara springa en mil och tycka att man har gjort en bra dag liksom.
Men du kunde hålla dig ifrån det och liksom söka upp att så här ska jag träna för att bli absolut bäst på detta.
Jag visste jag skulle göra, men jag gjorde ju inte det, för jag orkar inte springa intervaller, det är ju skitjobbigt. Okay. Så jag joggar ju bara, det räcker ju liksom.
Höjdhoppsträning, var det mycket fokus bara på styrka eller detaljer, eller eftersom du säger att det är skittråkigt att träna intervaller, så kan det inte ha varit en stor del av det, eller det var det?
Nej, det var det definitivt inte. Det var ju hopp i olika former, väldigt lite höjdhopp egentligen, men mycket hopp över häckar, så kallade mångstegshopp som man säger då, stående 5 steg, stående 10 steg etc. och enbenshopp. Och mycket ren styrka med knäböj, ryck, frivändningar, step-ups, alla de grejerna. Och sen så var det visst höjdhopp också då, men det var ju fysen som kanske var den största och viktigaste delen i träningen då också.
Styrketräning och så här, har du inte fortsatt med den omfattningen eller?
Nej, det har jag inte gjort. Det har ju blivit lite grann nu på sista tiden då, i och med att jag kör med höjdhoppsgänget, och då vill jag ju kunna visa övningar för dem.
Du måste visa att det går att göra det här.
Ja, och hur man ska göra och varför man ska göra. Och även då när vi hoppar så vill jag också kunna vara med och visa övningar och kanske även kunna hoppa högre än vad de gör ibland, för att jävlas lite att gubben kan den liksom. Men så är det ju. Det är ju mest kul för mig kanske.
Så här lite småtråkigt för dem. Men. Ja. Nej, men hur högt hoppar du nu då?
Jag tog 2,02 i vintras. Sen har jag haft lite problem med en vad och en hälsena under våren. Så jag har gjort 1,90 bara än så länge i vår. Men jag fyller 40 nästa år. Och då är det ändå en grej att hoppa 2 meter som 40-åring. Och sen kanske man kan skita det här med att hoppa över ribben längre, för att man börjar bli för gammal för det egentligen.
Finns det några sådana här? I fotboll heter det ju old boys, men veterantävlingar och...
Ja, det blir ganska en större och större cirkus egentligen där med veteran-SM och mästerskap. Och på Diamond League i Rom, det senaste tror jag också man hade något veteranlopp för män 55 eller något. Jag hoppade veteran-SM för 3 år sedan när det gick på hemmaplan i Kiel då, i och med att det var min hemmaplan, och fått att SM, det var kul. Men jag har liksom inga ambitioner att vara med och tävla som veteran. Jag har liksom gjort mitt som höjdhoppare, det är ju bara så. Sen är det inte så jäkla kul att hålla på, i bästa fall ta 2 meter, och det bara gör ont överallt när man har hoppat betydligt högre än så. Det rätt många gånger förut.
Tråkigt minne om fornstora dag, kanske.
Ja, man lite grann är ju så det.
Ja, men när du, om vi säger, backar tillbaka till när du var yngre, hur tidigt visste du att det här är det jag ska göra?
Jag drömmer om att bli fotbollsproffs från början. Men sen när jag var 12 så började jag tävla i friidrott, eller det var jag tävlade höjdhopp, för att det var en av grejerna jag var bra på i friidrotten. Och märkte väl rätt tidigt att jag kunde vinna tävlingar hemma i Värmland, och sen vann jag ungdoms-SM när jag var 15 och sådär. Att när jag var 14-15 fick jag ändå en förståelse för att jag nog var rätt bra på att hoppa höjd, att jag faktiskt skulle kunna bli ganska bra på det och jag valde att satsa. Sen vet man ju aldrig hur långt det ska nå, men det är någonstans var ändå ett val att det här är värt ett försök att göra en satsning på. Så får vi se vad långt det räcker då. Sen rullar det väl liksom på, år för år.
Men du spelar du drömde om att bli fotbollsproffs. Började du med fotboll då när du gick i skolan?
Ja, farsan spelade ju fotboll när jag var barn, så att jag skulle också börja spela fotboll. Alla killar spelar ju fotboll i klassen i stort sett. Och det höll jag ju på med tills jag var 15 år, men jag insåg väl hyggligt tidigt att det inte skulle bli så där jättebra kanske. Och att jag skulle kunna nå mycket längre som höjdhoppare, det var ganska uppenbart ganska tidigt också. Ja, tills jag var 15 och ändå vann ungdoms-SM både in och ute, så spelade jag fotboll vid sidan av höjdhoppet då. Delvis var det för att jag spelade en liten klubb och det var svårt att få upp ett 11-mannalag i åldersgruppen och sådär. Sen var ju farsan tränare i fotbollen också, så att det var naturligt att kombinera dem.
Sen så var det då, efter 15, då har vunnit inom och utomhus, då var det bara full fokus på att bli världens bästa.
Ja, det blev ju liksom, då valde jag höjdhoppet. Sen skulle jag komma in på friidrottsgymnasiet samma höst, så att det var liksom en naturlig utveckling när jag var 16, att då är det bara höjdhoppet som gäller framöver. Och det var väl inget svårt val, om man ska vara ärlig.
Nej, det gick ju bra ju. Så.
Ja, det gjorde
det måste ha känts redan då, kanske.
Ja, sen har det alltid funnits en tanke på att jag någon gång ska försöka komma tillbaka och spela lite fotboll när jag har slutat med höjdhoppet. Jag har alltid älskat fotboll och klubben jag spelar i är sån här, där spelar min farfar och min pappa och min farbror och morfar har suttit med i styrelsen och allt sådär. Så att det är liksom hela familjens lag på något vis.
Ja, du hör hemma där i det.
Ja, jag gör ju det. Jag är infödd i föreningen.
Tävla eller du vågar inte eller du fick inte eller?
Alltså jag fick väl spela fotboll om jag hade velat det, men det fanns ju liksom ingen anledning att riskera någonting.
Ja, för jag menar det kan ju vara, det är ju en ögonblickshändelse att man får en smäll på benen.
Ja, alltså jag har ju fått mer och fulare smällar ett par år av division 7-fotboll nu än jag fick någonsin som höjdhoppare, så att
ja.
säga vad man vill om Rybakov och Voronin och de här, men de försökte ju inte sparka ner den i ansatsen i alla fall. Så det var ju ändå ganska tacknämligt.
Chansen eller risken ska man säga kanske är väl lite mindre, även om det är rätt hårt också.
Ja, men det är ju inte alls, alltså, en höjdhoppsskada kommer ju av att man förmodligen gör något fel på egen hand. I fotboll så kan det verkligen, jag blev sparkad i huvudet förra matchen och det var ju inte meningen förstås, men det är ju sånt som händer.
Ja, visst. Det är ju mycket adrenalin och mycket vilja. Och
precis. Och så är man lite för
lite slav.
Ja, ja, lite för långsamma spelare som kanske var bättre förr.
Du spelar riktig seriefotboll nu?
Ja, jag spelar vid Division 7-lag här i Östra Deje heter klubben. Och det är klart att det är mycket en social grej. Jag ska inte säga att jag saknar sociala som höjdhoppare, men det är jävligt kul att ha det som fotbollsspelare.
Hur var det? Nu hade du ju Staffan med rätt så lång tid under höjdhoppskarriären. Ni var på samma tävlingar.
Ja, vi tävlade en hel del ihop och gjorde mycket mästerskap ihop och sådär framförallt.
Blev det ensamt någon gång? För det är ju en ensam sport. Det är ju väldigt...
Jag var också mycket av en individualist, så att jag såg aldrig det som det var något bekymmer. Men klart att ibland kunde jag ju vara den enda svensken som var med på en tävling någonstans. Mm. Satt man på ett hotellrum i Slovakien och så var inte den enda svensken för en mils radie förmodligen. Men det har sin charm det också.
Ja, men det är självklart, det har det ju. Det är ju en del av grejen. Men tränar ni ihop? Alltså,
nej.
Ingenting alls, utan det var träning på egen hand helt hållet.
Staffan var ju också i USA många år och pluggade där. Och sen, även när Linus Törnblad kom då, så var ju han i Malmö medan jag fanns i Karlstad med omnejd. Så att jag körde nästan all träning på egen hand. Sen tränar ju pappa andra höjdhoppare, så att de hoppar jag ihop med ibland på träning då. Även om vi inte hoppade på samma höjder, så var det liksom ändå en del i att man körde höjdhoppspassen ihop.
Ja, men vissa delar måste ju liksom hänga ihop ändå, även om det är olika höjd man går på.
Ja, och det blir också bättre om man är fler som hoppar, i och med att man alltid kan... Ja, man får ju mer vila mellan hoppen helt enkelt. När man själv hoppar så behöver man hoppa och tänker inte speciellt mycket på det, utan man bara kör.
Vad var roligast i den träningen du hade för?
Ja, jag älskar att hoppa olika häckhoppsövningar. Det var både de bästa och de värsta passen. Det finns inget som är mer frustrerande än ett häckpass som inte fungerar. Men de dagarna när det funkat var det jäkligt kul. Det värsta var nog de här dagarna när man hoppade höjd och man inte fick det funka. Det borde fungerat och man visste att man var i ganska bra form, men antingen gjorde det ont eller så fick man bara tekniken att stämma. Liksom. Så håller man på och jagar i höjder och så blir det liksom inget ändå.
Men då är det rent resultatmässigt egentligen alltså, som är det värsta, att du inte får, att man inte får till det.
Det fanns ju en, alltså, jag hade vissa veckor på hösten när jag körde 2 pass om dagen i 6 veckor i sträck. Ja, en vila hade 12 pass i veckan då. Och det var fruktansvärt jobbigt, men samtidigt så visste jag ju exakt vad jag skulle göra i varje givet ögonblick, vilket var ganska skönt i sig. Så att det var inte jobbigt på samma sätt riktigt, utan det var slitsamt, men det var inte så psykiskt jobbigt. Det var bara att gå in och kötta liksom.
Ja, som sagt, du visste vad du hade framför
dig. Ja, men just det här när man skulle försöka toppa formen och det snart var tävling och man visste att det, liksom, det måste funka nu, och så gör det inte det. Det var ju mycket, mycket värre pass i sådana fall.
Körde du någon mental träning?
Ja, jag tyckte länge att det med mental träning, det var ju bara bullshit och ingenting som jag behövde ha liksom. Men jag insåg väl det någonstans när jag var en 22-23 och hade börjat ta klivet in i världseliten, men ändå inte riktigt lyckats med mästerskap, att jag kanske behöver tillföra något, och då var det som det som jag fick tillföra. Så att från 99 då, när jag var 23 år, ett år före OS i Sydney, så började jag jobba med mental träning ihop med Christian Augustsson, en mental coach. Och det är svårt att säga alltså, vad det betyder i centimeter eller sådär, men jag blev en säkrare hoppare och jag mådde bättre också som människa på många sätt. Och började göra resultat mer kontinuerligt. Bra resultat nästan på varje tävling jag hoppade. Det betyder oerhört mycket.
Ja, det måste du göra. Det sätter ju en säkerhet i ryggen liksom. När du står där.
Vet man vad man ska göra i varje givet ögonblick, så blir det enklare. Det är ju bara så. Så ja. Vi jobbar väl inte ihop längre, jag och Christian. Men vi är väldigt goda vänner och vi ska faktiskt så sent som imorgon göra en föreläsning tillsammans och prata lite grann om vårt arbete. Och han hjälper en av mina höjdhoppstjejer idag, så att vi är fortfarande väldigt, väldigt goda vänner.
Ni hängde väl ihop ett tag där i så fall?
Ja, vi jobbade ihop i nästan 10 års tid. Så att,
ja. Och på ett plan som är väldigt...
väldigt speciellt.
Ja, men det blir ju så. Det mentala biten där, det krävs ju att man litar på varandra och känner varandra lite grann.
Precis, precis.
När du tränar idag, vad är bäst, tycker du? Träna inne, träna ute, springa, lyfta?
Det är få saker som är skönare än att vara ute en varm sommardag, naturligtvis. Så är det ju. Det finns inte så många varma sommardagar i landet.
Nej, det är väl den klassikern att sommaren i Sverige är underbar. Det är den bästa dagen på året.
Precis. Mm. Men jag trivs nog bra med den mesta typen av träning faktiskt. Fotbollen är ju kul för att det är en social grej och det är ett gött gäng som är med. Höjdhoppet är också kul för att det så behärskar jag det bättre än jag någonsin kommer att behärska höjdhoppet. Eller fotbollen. Och det så är det också ett väldigt härligt gäng som jag tränar tillsammans med där. Så att jag tycker nog om det mesta träning vi gör. Sen är det nu då sommartid ett ganska kritiskt moment för höjdhopparna för att det är så mycket tävlingar. Och nu vill man verkligen att det här grundträningen som är gjort, att det ska bära frukt och att det ska gå bra för dem allihopa. Så att nu är man tillbaka i det där lite ångesten kring tävlingsresultat som ska göras igen.
Du kommer vinna skallen fram igen?
Ja, men också det här att man vet ju att de vill så mycket och man vet alla fällor och fallgropar som finns på vägen att det är så jävla små marginaler de vill göra. Så laddar man för en tävling i 2 veckor kanske och så åker man dit och så är det 8 grader varmt och så pissregnar och så blir det inget ändå. Så får man börja om den här processen och ladda för en ny tävling och det är påfrestande. Det är ingen snack om det.
Jag tänkte på det när du pratade om den här, att du lever in i deras oro. Du har barn också.
Ja, det stämmer. Jag har en son som är 10,5 ungefär.
Hur ser du på träning för honom? Alltså hur...
Än så länge är det ju väldigt mycket lek. Den frågan han har fått flest gånger i sitt liv är ju, ska du också bli höjdhoppare som pappa?
Ja, det måste ju ligga en press på honom på något.
Alltså... Ja, det finns ju en risk att det kan bli så. Ja. Naturligtvis. Samtidigt, han tycker att det är kul att hoppa höjd. Han tycker att det är kul att vara med mig. Men samtidigt så vill han inte tävla något än. Och det är ju helt okej för mig också. Han är ju bara, säg, 10 år gammal. Och jag började inte hoppa på tävlingar förrän jag var 12. Så att det finns ju alltid i världen om man skulle vilja bli höjdhoppare. Och vill han det så har han ju ändå förhoppningsvis ganska bra hjälp omkring sig med sin far och sin farfar som ja, i alla fall kan lita höjdhopp.
Ja, det är ju förutsättningar för det ju liksom.
Men jag, överlag så är man 10 år gammal, då har man ju alltid i världen på sig att göra det man vill göra.
Om man skulle välja, hur skulle du ställa dig?
Ja, då får jag ju stötta honom med allt jag kan. Och hoppa högre än vad jag gjorde. Det var bara bra.
Ja, det skulle vi alla gilla på något sätt. Ja, men annars, spelar han fotboll eller det?
Ja, han är ju med. Det är sån här klassfotboll de har. Och mycket fotboll på rasterna i skolan och allt sånt där. Så att det är ju bara kul.
Kul att höra hur man liksom tänker om minerad mark. Kan det vara gå på också? Liksom?
Ja, det finns en viss risk med det där med hur det är att vara son till sin far liksom, någonstans. Mm.
Om vi går tillbaka till din träning, om vi pratar kost, har du fått liksom strikt hålla dig till att käka rätt? Eller jag antar att du har inte gått på någon sån här specialdieter som LCHF eller någon sån här variant?
Nej, periodvis var det ju viktigt vad jag åt och hur jag åt och så vidare, men under träningsperioderna så var det nog mest bara så fort träningen är slut så se till att få mat i dig så fort som möjligt. Men under säsong sen då blir jag mer noggrann med hur man äter. Trots allt så ska alla kilon över ribban. Och det är lättare att lyfta 70 kilo än 73 kilo över en höjdhoppsribba, det är bara så. Men däremot så har jag liksom aldrig heller hållit på och bantat ner mig för att bli lätt inför tävlingar, utan det, den delen har haft ganska lätt med att det har funkat bra ändå. Det finns ju höjdhoppare som verkligen tappar i vikt när det vankar säsong för att vara så lätta som möjligt när det ska tävlas. Men jag pallar inte riktigt med det där. Säsongen är så lång och det blir slitsamt att hålla på det viset också.
Ja, men jag menar de tappar väl inte bara fett utan även det som ska trycka dem över ribban.
Precis, och det är klart det är kostsamt det också.
Om man säger OS, då är det ju ändå kopplat till SOK eller förbundet, friidrottsförbundet på något sätt. Har det varit några sådana körningar med dem att liksom ska göra det här och nu är det träningsläger här och nu ska...
Nej, jag har gått på ett antal sådana här kost- och näringslära utbildningar genom åren. Det har jag gjort genom SOK, genom friidrottsförbundet, genom friidrottsgymnasiet när jag gick där också. Så att man har fått hjälp med hur man bör äta och vad man bör äta, och jag har haft hjälp av dietister och så vidare, men i slutändan så är det ju ingen som kan tvinga mig att inte äta saker eller äta saker. Man måste försöka anpassa det utifrån den person man är. Och det har fungerat bra för det mesta i alla fall.
Men när ni ligger ute så har ni fått hjälp och så här?
Typ. Jag har egentligen aldrig varit med förbundet eller SOK på några sådana större grejer. Så att, men hjälp har alltid funnits för den som har velat ha den. Det är väl egentligen det som är det viktigaste, kan jag tycka. Vill man inte ha hjälp så finns det ingen som kan tvinga den på en heller, men vill man ha den så har den alltid funnits där.
Ja, för jag menar när de skickar hela laget ner och bor i OS-byn någonstans och tävla. Då bor man ju där inne. Har man egna kockar med sig där? Eller går man och käkar på ställen som är där inne? Eller hur
funkar det? I OS-byn så finns det en stor restaurang mitt i byn.
McDonald's?
Ja, men där finns det McDonald's. Men där finns det ju mat från hela världen. Det finns ju pasta och kyckling och kött och fisk och potatis och you name it. Och det finns asiatiskt och afrikanskt och ja, det finns allt. Plus McDonald's då, för de är en av IOK-sponsorer. Och allting är gratis. Och jag brukar ju säga så att fram tills det att man har tävlat färdigt så försökte jag leva så normalt som möjligt. Om jag käkade liksom kyckling och ris eller om jag åt pasta och köttfärssås hemma så försökte jag göra det även i OS-byn. Det är ju inte läge att gå på thai-käket eller det afrikanska dagen för OS-finalen. De har aldrig gjort det tidigare. För att man vet ju inte hur magen reagerar. Men däremot efter att jag har tagit färdigt med, då är det ju fri lek någonstans. Då får jag väl göra vad 17 jag vill. Och det gör man ju också. Så att i det läget så var det ju, då åt man ju vad man kände för. Och då var inte med det. Men det finns ju allt till alla liksom. Och tröttnar man på maten där så är det bara att ge sig ut på stan och hitta en restaurang någonstans.
Som du säger, när du har tävlat färdigt där i ett OS. Hur var det där sen? Kom andra det var liksom inga stora tävlingar på det, så man kunde släppa allt det här direkta då, toppningsträningen och...
Jag gjorde ju tre OS. Och Sydney då var ju, OS var ju sista tävlingen för året, för det gick ju mitt slut av september då.
Ja, just det, var rätt
sen. Ja, i Aten så var det var ju finkamp och det var lite grann kvar efteråt. Och även Peking var ju någon tävling kvar efteråt, men det är klart, det blir ju en annan grej när sista alltså mästerskapet är gjort, även om det handlar om OS eller VM eller EM. Det blir alltid lite mer avslappnad stämning på touren med galer och allting, och man släpper ju lite grann.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Träningen också. Man vill fortfarande vinna tävlingar, men det viktigaste är någonstans gjort. Det finns alltid de här som söker revansch efter ett misslyckande eller de här som bara glider runt och njuter av att de har vunnit.
Har det varit någon skillnad här? Du tog ju guld en gång.
Jo, det är klart det var skillnad. Alltså, segern i Aten var ju oerhört värdefull om man säger så, klart. Sen var det inte jätterätt att ladda om för att hoppa en finkamp på Ullevi. Det ska jag väl villigt erkänna, men nu gick det väldigt bra ändå det året på finkampen. Och samma sak då efter Sydney var ju säsongen slut. Då var det ju verkligen bara att försöka gå in och grundträna och jaga revansch nästa säsong istället. Jag blev ju fyra i Sydney då. Peking så visste jag att snart är karriären över och då, ja, det vill bara göra så bra jag kan de sista tävlingarna nu.
Ja, då hade du inte revanschlusten liksom att nu är jag klar, ska jag komma tillbaka?
Jag ville ju fortfarande hoppa bra i de tävlingar som var kvar att göra, men det var ju svårt att hitta den där sista lilla krämen, så enkelt var det ju.
Har du pressat dig mycket när du har tränat?
Alltså, jo, det har man ju gjort. Det måste man väl göra också om man vill lyckas med idrottsman. Det är ingen snack om saken, men samtidigt med det var mitt jobb, det var mitt liv. Det var det jag ägnade mina dagar åt, och hoppa så högt som möjligt. Och samtidigt, vad fan, jag älskar att göra det också.
Ja, du har tyckt det var kul hela resan igenom.
Klart, det finns ju alltid dagar när man undrar vad fan man håller på med. Men,
men det har aldrig varit så det riktigt har liksom tagit stopp. Man vet ju...
Nej, det har inte varit. Det har alltid funnits liksom den här drivkraften att försöka och ta ett steg till och lyckas ännu bättre. Hoppa lite högre, vinna lite mer.
Ja, för att du nämnde Linus Törnblad innan.
Ja.
Det var ju en karriär som kändes som den till stopp lite grann. Så
ja, det var...
Han övervägde att det här är fan inte värt alltså, på något sätt.
Nej, han orkar väl inte göra den satsningen. Tyvärr, för Linus var ju oerhört talangfull som höjdhoppare. Och just nu så har vi inte så jäkla bra på här sidan i svensk höjdhopp då. Så vi hade verkligen behövt en Linus Törnblad.
Nej, jag vet inte hur det ser ut över hela linjen. Du sitter väl med i SOK nu?
Ja, jag sitter väl med i SOKs styrelse på ett hörn i och med att jag sitter i IOK. Då.
Hur ser det ut med svensk friidrott om man tittar på...
Friidrotten i stort ser nog ganska bra ut. Det finns ett par talanger som är framme. Det gick ganska bra på innermuseum i vintras. Så där. Men det är klart att just manligt höjdhopp är väl lite av ett sorgebarn om man jämför med hur det har sett ut tidigare år. Just nu är väl svenskt årsbästa på 2,14. Det är klart att det skrämmer väl inte speciellt många höjdhoppare i världen i nuläget. Då, men...
Överlappningen blev rätt så mellan dig och Patrik Sjöberg var väl ganska, alltså mellan er.
Ja, den var ju väldigt smärtsam, eller smärtfri mellan mig, Patrik och mig och Staffan om man säger så.
Ja, det gled över rätt så
snyggt. Ja. Och sen kom ju Linus, och sen klart hur Linus helst fortfarande har varit med. Han är ju bara 30 år gammal nu, han kan ju förhoppningsvis varit med fram till OS nästa år i alla fall i Rio då. Men det är ju så ibland tyvärr, och sen har det inte riktigt kommit nästa generation ändå. Men det känns ändå som att det finns ett par killar på väg upp om man ser på här sidan just nu. Då. Så att förhoppningsvis så om ett par år så har vi någon hoppare i alla fall som är med och slåss i världstoppen igen.
Mm, ja, men det är ju trevligt här. Just nu känns det som damerna gör bäst bland friidrott, ja. Även på ungdomssidan. Ja,
och det är väl också lättare att locka tjejer och börja med friidrott än killar. Killar ska spela fotboll istället och hockey och sådär. Konkurrensen är inte riktigt lika stor på flicksidan när det kommer till de andra sporterna då. Tyvärr, eller ja, både illa och väl. Men...
Ja, men gör man ut hårt med det här med friidrottsbiten i skolorna? Alltså...
Jag vet.
Försökt samla upp.
Förr, alltså när jag och förmodligen du också var unga, vi fick ju verkligen prova på alla grenar i friidrotten och sådär. Sen är det väl så att jag hamnade i friidrotten av en slump. Det var ju för att jag råkade ha en klasskompis med på mig för idrott som tyckte jag skulle hänga på i och med att jag hade hoppat ganska bra på någon skoltävling och hoppade högst i klassen och sånt. Och alla har väl inte den turen att de har en klasskompis som håller på med friidrott så att det blir att de börjar då.
Man hade ju de här friluftsdagarna, ja, ofta där man körde friidrott hela dagarna ända. Det var 60 meter. Det var...
Och så hade vi det i Forsara där jag växte upp. Men samtidigt i Forsara fanns det ingen friidrottsförening utan det var ju att söka sig till antingen Kil då, eller till IF Göta i Karlstad. Och för att har man inte friidrott naturligt så är det klart att det är lätt att börja med fotboll eller börja med hockey eller vad som finns i närområdet då.
Där en liten ort har ett litet lag,
ja, som, precis,
i fotbollen. Men, för du pratade lite grann om att Staffan hade varit över i USA också.
Ja.
De har, känns som de var mycket naturligare med kopplat till skolorna.
Ja, liksom det att, finns det. Framförallt, jag menar, på universitetsnivån så är det en annan koppling där. Men alltså, finns det ju inte ett klubbsystem på samma sätt där som det finns här. Så att det är ju...
Nej, där är det mer ett skolsystem. Ja, du tävlar för skolan.
Ja, liksom. Och sen blir du antingen proffs eller så lägger du av. För att då finns det ingen plats för inom friidrotten riktigt. Så att det är ju två helt skilda system egentligen. Jag kan ju tycka att vi i Sverige skulle göra också en större satsning på de som faktiskt väljer att plugga på universitet. Att de ska ha bättre förutsättningar för sin idrottsliga satsning då. Men det är ju en större fråga än det vi reder ut idag kanske.
Ja, precis. Jag måste ju fråga också, hur har det sett ut med doping? Alltså har du fått lämna mycket? Jag pratade ju med Jenny Adelsson Kitsune i Gladiatorerna. Hon, ja, okay, tränar ju styrkelyft. Och ja, där är det ju vardag och de står och knackar på klockan 6 på morgonen. Att, har det varit så för dig också att du rapporterar var du är hela tiden?
Ja, det gjorde jag väl under nästan, ja, i stort hela elitkarriären. Så hade man sådana här out of competition-tester och vistelserapportering. Det såg lite olika ut det där från år till år, men i grund och botten handlar det om att du ska rapportera var du befinner dig, var du tränar, när du tränar. Sista tiden tror jag var att du skulle uppge var du befann dig under 2 timmar varje dag och sånt där. Så att du kan alltid bli testad. Då är du inte där när du har uppgivit att du ska vara där. Till exempel att du ska vara och träna då mellan 10 och 12 på förmiddagen, och så är du inte där för att du ligger och drar dig i sängen eller har haft borta match eller och handlat på stan istället.
Mm.
Då blir ju det en rapport som har du 3 sådana missar så är det betraktat som ett dopingfall. Liksom. Du är avstängd. Så att det var ju, de kunde ju komma hit och knacka på egentligen när som helst. Och det har de gjort också några gånger.
De har gjort det.
Ja, vi hade haft, det måste ju varit 3-årskalas för sonen då. När det knackade på dörren klockan 8 en söndag morgon. Och man bara har inte hunnit ställa undan och det är grejer överallt och nya leksaker och hej och hå, och så fan kommer nu klockan 8 en söndag liksom.
Lite små arg.
Ja, då kom dopingpolisen och då hade de ett projekt inför Peking där de tog både blodprov och urinprov då på oss elitaktiva under 6 tillfällen. Det visste vi, men vi visste inte när det skulle ske. Det kunde ju ske 2 dagar i sträck. Det kanske inte såg dem på 2 månader, det visste man ju inte. Så de dök upp. Och det, jag tycker att det är skitbra att de gör det. Därför att det är den typen av tester som behöver göras utanför tävlingar. Därför att det är ytterst få som är så korkade så de är dopade när det bankar stora tävlingar och mästerskap.
Det händer ju, men det måste ju vara en form av slarv egentligen.
Ja, men alltså, däremot så under tuffa träningsperioder, det är ju någonstans då som man, om man vill fuska, kommer att fuska, för att det är då man har nytta av det. Doping är alltså det man har, tar det ju för att man ska snabba på återhämtningen helt enkelt och kunna träna hårdare. Då lönar det sig att göra det när man tränar hårt. Det säger sig självt. Och då ska man också bli testad när man tränar mycket.
Ja, men det är ju en off-season grej egentligen väl för alla som, oavsett vad de tävlar i. Liksom, att de måste,
det är ju det.
Det är då det hänger i. Men hur var det? Sotomayor blev tagen, men det var något helt annat väl i hans...
Han testade positivt för kokain först 1999 under panamerikanska mästerskapen. Exakt vad han hade gjort eller varför det blev så, det råder delade meningar om. Fidel Castro diskuterade om någon CIA-konspiration till och med, så jag vet inte exakt.
Ja, det kan.
Och den avstängningen fick han då halverad i slutändan till 1 år som kunde vara med i Sydney OS. Men sen åkte han dit igen då 2001 på ett träningsläger inför VM i Edmonton. Han testade positivt för Nandrolon. Då var det väl så att han valde att lägga av för att inte bli avstängd på livstid, men det är väl i princip samma saker i sammanhanget.
Ja, precis.
Så då var han ju borta efter det 2001. Sen gillar jag så att de har gjort som person. Man får ju någonstans skilja på sak och person.
Ja, men ja. Man kan ju fundera lite grann på det här. Alltså kokain, jag vet inte vad det skulle hjälpa egentligen.
Kanske, nej, men... inte jag heller. Men samtidigt så de som har satt
det är på listan.
Så ja, att... precis, de som har satt den här listan, de vet ganska mycket om de här sakerna. Så det känns som att har de satt det där, så har de gjort av en anledning, brukar jag säga.
Ja, det är väl inte, det är väl kanske inte så jävla bra att ta, även om man inte är idrottare och sådär. Så att det kan vara vettigt att ha det på en lista. Men,
precis.
Men,
sen är jag inte säker att jag menar anabola steroider är bra för höjdhoppare heller. Men det står också på listan, därför att det hjälper i så många andra idrotter. Det finns ju inte en lista för varje sport. Eller
det är ju så. Men man får ju säga det lite som att man får ju skärpa sig. Man får ju hålla sig till den här listan.
Det är trots allt, jag menar... Själv så vågar man inte ens ta hostmedicin utan att det verkligen var läkaren gick ed på att det här är ingen fara att du tar. Liksom.
Har det varit någon sån koll alltså från typ SOK då eller IOK?
Ja, jo, alltså vi hade väl en landslagsläkare som brukar säga att det du köper receptfritt på ett apotek, det ska ju vara okej. Okay, liksom. Mm. Men jag menar, köper du en burk kosttillskott från USA på nätet, då kan inte vi gå i god för att det är okej. Okay. Och får du någonting utskrivet på recept, då måste du verkligen anmäla det till din förbundsläkare så att han kan anmäla det till en tävlingsarrangör och så vidare. Va? Annars så riskerar du att åka dit. Det är möjligt att det är okej okay att ta den här medicinen, men du måste berätta att du har tagit den. För att annars är den inte okej. Okay. Det finns jättemånga som har astma till exempel, och de tar astmamediciner som finns på listan. Men i och med att de har ett intyg att de får ta dem, så är det okej okay att de tar dem. Så det är mycket med det där.
Ja,
det gäller att vara på sin vakt och inte slarva, för att det kommer stå en dyrt om man gör det.
Det är lite grann en känsla av att vi svenskar, vi gör inte det där, men alltså alla andra länder, de är rätt jäkliga på det där. Jag vet inte hur ser du på det?
Ja, det var en ganska intressant diskussion kring jag skrev kröniker i en lokaltidning här varannan vecka, och när Niklas Bäckström åkte dit för doping, det var ju som en medicin. Och det ansågs prestationshöjande, en allergitablett. Då fick jag väldigt många mejl om att det var ju inte doping. Det är bara löjligt att stänga av någon för det där och hej och hå. Men när SFA Power ett halvår tidigare åkte dit för också motsvarande preparat i motsvarande typ av medicin, då var det ett bevis för att alla jamaikanska sprinter är dopade. Liksom.
Ja.
Så att vi har, ibland har vi nog en lite naiv syn på doping överhuvudtaget. Och är också väldigt snabba och liksom döma andra vad de gör. Liksom. Jag brukar väl hävda att om man... Niklas Bäckström, det var förmodligen ett misstag. Han tog en medicin som man brukade ta och så råkade han få en för hög dos. Liksom. Och det, trots allt, i Sochi var det vår då. Det var inte så mycket vinter nere vid kusten när de spelade hockey. Att det rätt, ja, tar man allergimedicin då gör man ju det för att man liksom har problem med de sakerna. Och så lite grann samma sak med Power. Han tog väl också... Jag vet inte exakt vad han hade tagit, men det var ungefär samma typ av preparat. Jag tror liksom inte att om en svensk hockeyspelare kan göra ett misstag, så måste en jamaikansk sprinter kan göra ett misstag också.
Ja, de måste ju, alltså, ni måste ju veta. Som du säger, de har varit hos dig flera gånger och testat, och ni vet om det här. Alltså, de är ju inte dumma. Folk är ju inte dumma i huvudet. Alltså, man måste ju veta att... Därför så, jag är ju lite grann av den. Jag friar nog hellre lite grann än vad jag dömer, även om det inte är svenska. Att...
Nej, jag tycker också någonstans att man får se det som att alla kan göra misstag och man måste kunna bli förlåten. Sen när man pratar alltså anabola steroider, när man pratar Justin Gatlin eller Tyson Gates faktiskt och dit för den typ av preparat, då är det en helt annan fråga kan jag känna, därför att du får inte av misstag ge dig anabola steroider. Däremot kan du av misstag ta en allergitablett eller en smärtstillande tablett för att det är ont någonstans. Så det är skillnad på doping och det måste man också vara medveten om.
Ja, ja, men det är ju lite grann som vi pratade om innan, att vissa grejer kanske inte hjälper dig någonting, men vissa grejer är så utstuderat.
Precis.
Klart att det här är för att du ska precis. Höja dig liksom. Prylar och så här. Hur har höjdhopp? Det känns ju inte som att det är någon direkt prylsport eller någonting, utan det är ett par ordentliga skor och
jävligt det... snygga kortbyxor faktiskt.
Ja. Har du fått stå för träningskläderna själv eller tävlingskläderna?
Nej, jag fick ju grejer från Asics som var min sponsor. Så att det var liksom och jag trivdes väldigt bra i de där kortbyxorna. Däremot har många kommenterat dem genom alla år.
Ja, men en sak som många väl kommenterar också var att du hade din lilla rutin innan du hoppade.
Ja, fast egentligen så det man måste skilja på är ju vad jag hade som rutiner och vad jag hade som rena tics.
Okej, okay, det var ostyrbara vissa grejer.
Det man ser i tv när jag står och drar handen över ansiktet och rycker i limmet och allt det här, det är ju rena tics. Det är ju ingenting som jag själv styr över. Men det händer ju bara. Och skulle jag ha försökt att någonstans inte göra så hade det förmodligen blivit ett problem för att jag skulle bli spänd och att jag får inte det här och det här.
Det är som att stoppa en liten i en bäck och sätta en liten sten där.
Ja, så att precis. Däremot så hade jag väldigt mycket rutiner inför och under tävlingar för att hitta någon form av liksom lugn och trygghet och inhoppning. Jag värmde alltid upp på samma sätt till exempel, vilket var en rutin. Jag satte alltid på mig vänster sko först och höger sko sen, vilket också var en rutin. Jag på väg ut till varje hopp så satte jag på mig tävlingslinnet, stoppade ner det i byxorna och knöt shortsen liksom, för att det var också en rutin i att nu är det hopp, nu är det på riktigt, nu är det allvar. Så att rutiner hade jag massor av, men de såg sällan i tv. För att man såg bara ticsen liksom.
Det var ju väldigt utmärkande de där ticsen.
Jo, jag har förstått det.
Det måste du ha hört talas om massor med gånger.
Yep. Men det är okej, okay. Något ska man ihågkomma för.
Ja, men det gick ju bra så att,
ja, det gick väl skapligt i alla fall.
Ja, visst, så det ska man väl inte. Man får göra hur man vill där. Som höjdhoppare, du har inte haft någon direkt nytta av sådana här höjdskamera och träna i och hela det?
Nej, jag har aldrig provat det där så att jag. Men det är inte riktigt den typen av sport heller, att det handlar om syreupptagningsförmåga och så vidare, utan det är explosivitet, styrka i första hand. Så att
Jag såg någon dokumentär med, eller det kanske bara var ett litet reportage om Kalla, när hon sprang nu på någon, det var som något löpband där hon liksom bara för att få upp hastigheten i steget.
Ja, okej.
Okay. Men det är ingenting du heller, någon sån här high-tech maskiner där man liksom.
Nej, jag försökte nog vara ganska basic faktiskt i min träning, därför att i slutändan, som farsan brukar säga, du vet att du kan springa 8 meter per sekund, men du kan liksom inte få en instruktion, nu ska du springa 8,1 meter per sekund istället. Utan någonstans så, du måste gå mycket på känsla och på det du vet att du kan göra. Blir det för high-tech så jag tror man risken att man tappar bort någonting där i agerandet och liksom i det man gör. Därför att det blir, man sitter och tänker på massa konstiga grejer istället bara. Sen är väl idrotten överlag kanske mer high-tech idag än man var när jag var aktiv. Så är det väl också. Överhuvudtaget så tror jag att här med, man gör massa tester och man mäter en massa. I slutändan så handlar det väl om att prestera på plats.
Ja, för att jag menar höjdhopp, det måste ju vara hur mycket som helst. Jag vet inte, satte ni markeringar i liksom backen att här ska jag?
Ja, man får två ansatsmärken. Det har ju alla liksom. Sen är man ju mer eller mindre att man träffar dem, det är rätt när man springer, men det.
Ja, det är ju en ren känsla egentligen. Det är ju inget du kan.
Nej, vissa dagar så
klocka på det sättet att
nej,
du liksom.
Nej, utan du ska vara på marken och ha en intränad ansats och en löpning, men vissa dagar så springer man på fortare för att det känns lätt. Vissa dagar så blåser det motvind, medvind, så att gå väldigt mycket på känsla i slutändan ändå liksom. Och jag tror att den känslan för mig var den väldigt, väldigt viktig, därför att vissa dagar så stämmer det inte fullt ut och då måste man ändå kunna gå in och prestera och göra bra resultat även om man inte får det att funka.
Ja, det gäller att man bara, så är det ju bara timmar egentligen nedlagt.
Ja, precis.
Det är de här 10 000 som någon myntade, men saknar du det?
Ja och nej. Jag saknar tävlingarna, det gör jag. Framförallt de stora mästerskapen var ju jäkligt roliga att gå in och hoppa. Sen kan jag sakna enkelheten i det livet som är som idrottsman. Att man har rutinerna och man vet exakt vad man ska göra hela tiden, varje dag. Men däremot saknar jag inte det här att åka och träna 2 gånger om dagen och alltid ha ont någonstans. Och alltid pressen att prestera alla, i varje givet ögonblick. Det är rätt skönt att slippa ifrån det faktiskt, det får jag säga.
För folk som tränar, har du något att rekommendera?
Egentligen, det enda rekommendationen är ju faktiskt att träna. Därför att man ångrar sig ofta om man inte tränar. Man ångrar sällan träningspassen som man faktiskt har genomfört. För att det är ju det här med att faktiskt ta sig i kragen och gå ut och få det gjort. Det är nog egentligen den viktigaste delen av allihop i träningen. Så enkelt är det väl.
Det är väl det, att göra det bara.
Ja, och lyckas. Jäklar, nu ska det faktiskt bli gjort. Sen för mig var det väldigt viktigt att länge och ha en målsättning och ett varför jag gick och tränade. Det kanske inte riktigt är lika viktigt på samma sätt längre, det får jag väl erkänna. Men det här med att ändå ha ett mål med träningen, det gör det väl ändå enklare att få saker och ting gjorda. Det kan man inte komma ifrån.
Har du något nytt du ska träna för? Något Göteborgsvarv eller?
Nej.
Då har du ju precis varit, men något
nej.
Annat?
Grejen är att jag har ju sprungit Göteborgsvarvet 2 gånger och jag har gått in i väggen båda gångerna.
Okay.
Så som höjdhoppare var nog få 3 försök.
Ja.
Så att jag tänkte jag ska försöka göra det en gång till i alla fall. Men jag vet inte exakt när riktigt. Men just nu så tränar jag nog mest för att det faktiskt är ganska roligt bara att hålla igång det lite. Och risken då är att jag bara gör de roliga sakerna och inte gör de tråkiga sakerna. För ibland måste man göra de tråkiga sakerna också. Annars så missar man en hel del, har jag insett. Typ köra lite sit-ups och sånt där. Det är ganska bra för kroppen att göra det. Men det är inte så jävla kul.
Nej, det kan jag väl hålla med om. Det är väl lite sånt. Du har aldrig tänkt på att du ska göra någon sån här svensk klassiker? Och köra
nej,
hela det.
Vasaloppet var en dröm att göra. Och det har jag gjort. Men jag har aldrig liksom känt drömmen att göra hela klassiken. Det får jag säga.
Jag känner väl likadant. Att jag slipper gärna. Om jag får. Men... som en liten avrundning här, är det någon du tycker jag ska intervjua som du tycker skulle vara trevligt att höra vad de, hur de tränar?
Vi snackade med om Linus, han håller ju på nära håll om inte annat, så det vore ju kul att höra vad han gör idag och hur han ser på sin höjdhoppskarriär och sådär faktiskt.
Ja, och kanske lite varför det tystade.
Ja, precis, han har ju varit väldigt öppen med de frågorna ändå. Det vore intressant att få höra lite mer, med lite, nu lite mer perspektiv till det.
Mm.
Faktiskt.
Ja, nej, jag ska försöka få tag på honom. Han är ju som sagt i närheten.
Ja, han är ju det. Han är inte så långt bort.
Ja, men jag tackar för den här pratstunden.
Tack själv då, trevligt.
Så. Där var samtalet mellan mig och Stefan Holm, den forne guldmedaljören i OS. Jag hoppas ni tyckte det var ett givande samtal. Jag har inte pratat med någon som har haft den erfarenheten tidigare. Så att det blev mycket om förr i tiden, inte så mycket om hur han tränar nu kanske. Men jag hoppas ni tyckte det var bra ändå. Gå gärna in och följ Stefan på hans Twitter eller hans Instagram där han heter Scholm 240. Alltså S-C-H-O-L-M 240-1. Han har en hel del roliga grejer. En liten förbless för Lego har han faktiskt, kan jag väl säga. Så, nu lämnar jag till nästa vecka. Då har ni firat midsommar däremellan. Och jag hoppas att allting fortsatt bra med er. Tills dess, kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.